Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi och är fondförvaltare på Alpcot och stolt styrelseledamot i Kungsleden, Traction och Ryds Glas.
Just det. Hur har veckan varit, Jonas?
Ja, men det har varit bra. Jag har fått lite fart på teknikaktierna igen och Jag tycker indexen ser ganska bra ut, så att jag är lite optimistisk.
Ja, långa nominella räntor har ju fallit tillbaka lite grann nu. Det är ju ett stöd till de här techbolagen.
Det har det gjort.
Halvledarbolagen har gått starkt den senaste tiden. Ja, men vi har då kommit till avsnitt 126 och vi spelar in då en regnig torsdag den 27 maj. Börssnack är då en podd från min kära arbetsgivare IG. Hos IG kan man handla allt från aktier, index, råvaror, FX och krypto och räntor. Det är handel dygnet runt på många marknader. Jag brukar kommentera marknaden på IGs sociala medier. YouTube och på Twitter och på Instagram. Så gå gärna in där och följ IG i sociala medierna. Jag har även ett veckobrev som man kan signa upp på. Det finns en länk där i poddbeskrivningen till det. Ja, Jonas, vad är vi på dagens agenda?
Ja, jag tänkte ge mig på försöket att beskriva vad jag tycker om börsens värdering. Är den hög eller låg? Vi kommer att prata om hur tidigare chocker påverkat börsen och marknaden. Jag har en liten observation på gruvaktier och lite grann varför de är så svaga just nu. Lite reflektioner på det. Sen har vi med oss några case också som vi kommer att prata om. Men vi slutar inte med det.
Nej, vi har en intressant gäst.
Det har vi, definitivt. Och det är Biljana Persson, vd från Kungsleden. Varmt välkommen till Börssnack.
Tack så mycket, kul att vara här.
Välkommen.
Kul att du är här.
Ja. Fastighetsaktien har gått väldigt starkt här senaste tiden. Så det är jätteintressant att höra prata lite extra mycket om fastigheter.
Ja.
Ja. Vi brukar alltid köra så här fem snabba frågor i inledningen. Är du beredd?
Jaha.
Stigande inflation, bra eller dåligt för fastighetsaktierna?
Ja, det viktigaste för oss är att vi har en ekonomisk tillväxt. Och nu tror ju vi och alla prognosmakare att vi kommer ha en stark ekonomisk tillväxt. Och den kraften är bra för fastigheter och fastighetsaktier, tror vi.
Just det.
Du får två val, du vinner pengar på lotto. Placerar du på börsen eller lägger du det i försiktigt räntesparande?
Jag placerar på börsen och i Kungsleden, såklart.
Såklart.
Fastighetsaktier, tror du att de står högre eller lägre vid årsskiftet?
Högre.
Ja.
Flexibilitet mellan hem och kontor, hot mot kontorsfastigheter?
Nej, utan vi har sedan många, många år tillbaka haft en flexibilitet i arbetslivet och Sverige ligger faktiskt i framkant ur ett europeiskt och globalt perspektiv i det avseendet. Så det är en trend som har funnits innan och den kommer fortsätta framåt också.
Intressant. Viktigaste nyckeltalet för att jämföra fastighetsbolag?
Oj, när vi själva gör vår egen benchmark så är det två A4-sidor med nyckeltal. Så att, jag tycker det är rätt intressant med många nyckeltal om man ska jämföra fastighetsbolagen.
Om du får välja tre då?
Ja, men det kan vara allt ifrån värdering per kvadratmeter, genomsnittlig värderingsyield, substansvärde per aktie, den tillväxten den har haft, förvaltningsresultat och kassaflöden, belåningsgrad, snitträntekostnad. Ja, det är en hel del.
Vi pratar mer om det sen.
Ja. Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Stockholmsbörsen fortsätter att pendla sidledes inom ett intervall. Jag har sett här i veckan att Eurostox och DAX, det vill säga börsen i Tyskland, har gjort försök att etablera sig ovanför sina intervall men har fallit tillbaka lite grann. Det ser nästan ut som en sån här bull trap där man får en falsk köpsignal. Om man kollar på Fed-ledamöter här i veckan, många som har varit ute och kommenterat, fortsätter argumentera därför att inflationstrycket är övergående. Det känns som att marknaden tar till sig det här med tanke på att långa räntor har fallit, guldpriset har gått starkt de senaste veckorna, techbolag, halvledarbolag har ju gått starkt, även fastighetsaktier. Hur ser du på marknaden?
Jag tycker det är rätt tolkat av marknaden nu? Därför att de inflationsimpulser som ändå har kommit har ju varit hård data som har förskräckt marknaden lite grann. Och det finns ju också anekdoter om att förpackningar görs mindre, alltså smyginflation då. Mm. Men vi ser det ju inte i lönetryck och förväntan om högre inkomster bland amerikaner till exempel, som är en viktig drivkraft för riktig inflation. Att man höjer gurkpriset eller priset på brädgården är ju inte sånt som är annat än tillfälligt. Det är ju där när efterfrågan finns där och sen dör det ut när man har liksom byggt färdigt och så. Så att jag tycker marknaden gör mer rätt här att sansa sig vad gäller så här, den här inflationsoron. Det är fortfarande på tapeten och sådär, men det är ju så. Marknaden klarar bara av en sak i taget och nu har vi tjatat om inflation i flera veckor. Mm. Så snart är det nästa tema.
Ja, men om man ska tro på fortsatt inflationsuppgång från de här nivåerna, då ska man kanske då tro på en global supercykel i råvaror, eller att vi får de här löneökningarna som du var inne på, att de verkligen sticker iväg.
Mm.
Och idag då, så det är fortfarande 8 miljoner färre sysselsatta i USA. Mm. I Europa finns det flera miljoner som går på permitteringsstöd. Och det här är då ett argument för att löneökningarna kanske inte tar fart just nu då.
Nej, men jag tror att det är så. Mm. Och sen är det ju så att man pratar också mycket om börsens värdering.
Mm.
Och om man tittar på Schiller P-talet så är det ju så. Då har vi ett P-tal på 37.
Men på USA eller Sverige?
Det är på USA då, om man tittar på S&P 500 då. Och den har bara varit högre år 2000. Å andra sidan så ser ju räntenivåerna lite annorlunda ut. Där räntorna befinner sig på all time low. Nu har de ju flera gått upp då, de nominella räntorna. Men realräntorna är fortfarande negativa på de flesta ställen i världen då. Och tittar man då på det här Schiller P-talet då, så är det ju någonting som där man då dividerar S&P 500-indexet med den genomsnittliga inflationsjusterade vinsten på ett genomsnitt på 10 år. Då.
Mm.
Och då tänker jag att jag försöker bryta ner det här då. Är det så att det är dyrt på 10 år så har börsen stigit med 261% när det är S&P 500 då. Inflationen har legat stilla på ungefär 2% under den här tiden. Vinsterna har ökat med 189% över den här tidsperioden, 10 år. Och värderingen har gått från ett PE på 11,5 till 21,5, det vill säga upp 83%. Då. Så börsen har alltså stigit med 38% mer än vad vinsterna har stigit med. Då. Och därför har vi fått den här multipel expansionen då. Men då funderar jag på, hur ska man se på den här uppgången? För att vi sitter ju och pratar om, oj vad det gått bra nu ett år och liksom, procenttalen är höga. Så. Så då tittar jag på hur mycket har det gått från marsbotten och hur mycket har det gått sedan februari 2000?
Mm.
Alltså den gamla toppen då. Och tittar man på ett genomsnitt på alla utvecklade marknader så har börserna då från botten stigit med 78% ungefär. Men från den här februari-toppen innan pandemin gjorde marknaden skräckslagen så är genomsnittet 9%. Så då känns det som, okej, men då är vi tillbaka bara lite över den nivån som gällde då. Då känns det inte som liksom, fallhöjden känns så avgrundsdjup längre.
Mm.
Under den här perioden så har vi också fått massiva stöd och de håller ju nu på att implementeras i ekonomin. Börsen har ju gått före, diskuterat det här, men det är ju nu pengarna kommer in i ekonomin från sommaren och framåt då.
Mm.
Och det är inte permitteringspengar utan det är ju investeringar i miljöteknik och allt det där som ska in i systemet nu då. Och tittar man på P-talen då i februari, den gamla toppen då, år 2000 så låg genomsnitt P på 15, nu ligger det på 17. Det känns inte som ett jättekliv uppåt, tycker jag då. Och det är ju en P-tals förändring på 15%.
Har du satt att de här vinstförväntningarna, att de lever upp till förväntningarna?
Ja, exakt. Mm. Och på det temat så kan jag säga att genomsnittligt sett så har vinsterna sjunkit med 10% under den här perioden. Så det förklarar ju mycket av det här. Det är egentligen inte prisuppgången så mycket som kanske vinsttappet. Och nu håller vi på att jobba på med vinsterna. Men många länder kommer ju inte att ha passerat 2019 års topp för nästa år då.
Mm. Ja, men jag kan hålla med dig delvis. Om man kollar på de här framåtblickande värderingsmultiplarna som price earnings, price sales, price book och price EBT, och så är de på höga nivåer historiskt sett. Men kollar du på Schiller P som du var inne på. Nu kollar jag till exempel på Schiller P för Stockholmsbörsen. Mm. Och som du nämnde där, så är det då justerat för inflation. Så är det 10 års snitt på vinsterna. Schiller P för Stockholmsbörsen ligger på 27. 2007 så låg det uppe på 37. År 2000 så låg det uppe på 55. Mm. Så att i historiska tal där så är det ju relativt... Det är högt, men det är inte alls lika högt som det var inför finanskrisen och IT-bubblan.
Mm. Och så om vi tar en konklusion på det här. Det känns inte som om värderingen är problemet för börsen just nu egentligen.
Nej, så har det varit länge också. Och personligen så tycker jag kan ofta också vara svårt att använda värderingsmått för att tajma toppar i marknaden. På kort sikt så är det en väldigt låg korrelation mellan värderingar och aktiemarknaden. Men på lite längre sikt då, så är det klart att det spelar roll.
Mm. En liten tankesituation här då. Mm. Jag testar en sektor på dig och så ser vi vad som kommer fram av det här. Är du intresserad av en sektor vars P-tal ligger på 10,4, 12,2 i år och de två följande åren? Som har en EPS-tillväxt i år på 207%, förmodligen baseffekt. Nästa år, -7, -16. Om 2 år. Och sales-tillväxt, återhämtningsår i år, 39% upp i genomsnitt och ett tapp på 4% respektive 5%. Är du attraherad av de här typen av nyckeltal?
Nu kommer jag faktiskt inte, jag skulle behövt anteckna alla siffror där för att komma ihåg alla
tal. P-tal på 10 och negativa vinst- och försäljningsutsikter. Är det en sektor som du
är inne i? Nej, det kanske inte är jätteintressant. Nej.
Det här är då gruvaktier. Och då har jag tagit ett urval. Det finns ju naturligtvis många, många fler. Men jag tittar på Boliden, Lundin Mining, Freeport, McMoRan, Anglo American, Rio Tinto. Och det här blev det genomsnittet. Så då tänkte jag, ja, om man tittar på de här aktierna som ofta förekommer liksom i typ analys- och diskussionssammanhang. Ska man inte ha gruva nu? Då kan jag också konstatera, trots att då metallpriserna, kopparpriset har hållits uppe ganska bra, så har de här aktierna gått ganska småknackigt då, på sistone. Och då funderar jag, varför gör de det då? Och då har jag hittat en indikator som förklarar en del av det här, och det är den kinesiska kreditimpulsen. Det vill säga, ökar man krediterna eller minskar man krediterna? Och om man då tittar på det kontra industrimetaller på spotpriser, så är det en remarkabel hög samstämmighet mellan de här. Men då får man ta ett tidsperspektiv på 8 månader där man får skjuta kreditimpulsen. Nu drar kineserna i handbromsen. Och den är inte negativ, men den håller på att bli negativ. Det vill säga de trampar på bromsen nu. De sagt inte bara farten, utan de trampar på bromsen. Och tittar man på metallpriserna, så bör de nu snart börja falla tillbaka. Är det ett resonemang som känns...
Mm. Ja, men absolut. Kreditimpulsen i Kina är någonting som jag kollar på också. Och den har ju börjat rulla över på nedsidan.
Ja.
Sen är det också svårt där. Kina har ju stått för väldigt stor del av efterfrågan på just koppar och sådär. Men just nu så känns det också som att kopparcaset har också mer att göra med liksom elektrifieringen. Så det kan ju liksom kompensera lite grann där från bortfallet av efterfrågan från Kina.
Säkert. Sen såg jag att statsmakterna var ute i Kina och varnade en bolag för att delta i prisspekulation. Det vill säga, handla inte terminer på industrimetaller och trycka upp inflationen, utan avstå den frestelsen.
Mm.
Utan det är bara slutkonsumenter som de tycker ska handla metaller. Så det är ju, säger ju någonting om att det är en ganska bekymrad statsledning där vad gäller inflationsbilden och prisbilden.
Ja. Någonting som jag brukar kika på är förhållandet mellan koppar och guld. Koppar-guld-ratio. Brukar också ge en bra vägledning för 10-årsräntan i USA. De långa nominella räntorna.
Mm.
Och det vi har sett nu i senaste serien är att guldpriset har gått starkt, och så har koppar rekylerat tillbaka då.
Mm.
Och det här indikerar ju också att det kanske finns lite mer nedsida på 10-årsräntan i USA. Om man lägger dem tillsammans i en graf så ser man att det finns en spread där som borde kunna täppas till.
Mm. Intressant. Ja. Men all den här informationen då, har du några konkreta case med dig idag?
Nej, men kika lite grann på just en del bolag. Jag har en modell där som tar hänsyn till vinstutveckling, lönsamhet, värderingar, risk och prismomentum, säsongsmönster. Mm. Det finns ganska många bolag där som jag tycker ser väldigt intressant ut. Axfood, ett bolag till exempel. Mm. Jag tror jag nämnde det förra veckan också. Det som är intressant också med Axfood är att den är ganska högt blankad. Och då finns det ett latent köpintresse i aktien eftersom de här aktörerna behöver köpa tillbaka aktierna någon gång då. Bolaget levererar också en stabil rapport här senast. Och det här är då trots att den jämförs med ett kvartal som var påverkat av bunkring i inledningen av pandemin där. Så det var väldigt starkt. Och aktien har ju brutit uppåt från en stor konsolidering. Kortsiktigt kan man argumentera för att det kanske är lite överköpt. Men ibland kan det vara svårt att komma in i starka trender. Det kan bli så att man blir tvungen att vänta länge om man ska invänta rekyl. Andra bolag i den här listan är AdLife, Getinge, Bure, Nobina, Intrum, Prevas, Diös, Latour, Landers, BG Group, Nokia, Heba, Fastigheter, Kindred, Nordea, Öresund, Invido, Byggmax, Humana och Husqvarna. Mm. Husqvarna är en aktie som jag kan tänka mig att du kanske gillar.
Ja, jag tycker den är intressant. Jag tänker mig att man ska vänta sig en bra Q2. Mm. Eftersom dels är det högsäsong nu, men vdn nämnde att de inte kan möta efterfrågan för det är så hårt efterfrågetryck då i senaste rapporten. Och han sa också att de var extremt väl positionerade för den här säsongen nu. Och sen håller man ju på med framtidsutveckling då och minska klimatavtrycket och det gäller att förnya flottan med produkter som konsumenterna ska köpa. Så att jag tror att det kommer vara en bra rapport vi ser fram emot. De slog ju förväntningarna i samband med senaste kvartalsrapporten, men aktien har gått ganska knackigt. Å andra sidan så har den kommit ner till den lite mer långsiktiga trenden om vi tar botten i mars förra året. Så att det kan vara bra läge att köpa jorden i Alpcott Equities.
Men jag såg att den har rekylerat ner till ett trendstöd. Och personligen så får jag tillträde till min villa här i helgen, så jag måste ju också åka och köpa en gräsklippare.
Exakt.
Bidra till kvartalsrapporten där.
Och du kanske dessutom surfar lite grann när du ska köpa grejer, för att när man köper tunga byggprylar då är det rätt jobbigt att transportera dem, så att då kanske du behöver hjälp. Och då tänker jag BHG kanske är en sajt som du eventuellt kommer titta på när du renoverar ditt hus.
Precis, och den finns också med i listan här.
Ja. Och det är också en aktie som finns med i portföljen. Mm. Och här var ju också en bra rapport. Men vad vdn sa att ja, vi vet ju inte hur länge det här kan fortsätta. Mm. Å andra sidan så alla historier där ute, folk jag träffar, det är full fart i byggbranschen. Så att de här inte kommer att leverera ett kanonfint resultat har jag svårt att se givet förutsättningarna. Mm. Det växer så det brukar och alla snickrar överallt och som sagt byggvaror är tunga så det är bra om man får hemleverans istället för att köra skyttetrafik där mellan bygglagret och hemmet när man ska handla plankor och annat då, eller andra finare grejer då. Mm. Så att BHG tror jag också är en bra sommaraktie då. Mm. Men som sagt, de finns i portföljen så att det är en disclaimer där.
Och innan vi går vidare med samtalet med Biljana så tänkte jag också prata lite grann om chocker i ekonomin. Någonting som jag kikat lite närmare på. De senaste 20 åren så har vi fått 5 stora chocker. Det är IT-kraschen, det är finanskrisen, skuldkrisen i USA, recessionen i tillväxtmarknaden 2014-2015, så har vi pandemin 2020. Sen kan man också räkna med politiska chocker. Vi hade Brexit och USA-valet 2016. Så det blir då 7 chocker på 20 år. Och prognostera tidpunkten för en chock i ekonomin är väldigt svårt såklart. Men historien här säger då att det kommer en chock ungefär vart tredje år. Och om vi då studerar vad som brukar hända när vi får såna här stora chocker, hur det påverkar marknaden, så kan vi konstatera att det har medfört både en reflatorisk fas eller rörelse och en deflatorisk rörelse. Det vill säga att inflationen då har stigit och sen har den fallit tillbaka eller tvärtom då. Vad som också är intressant är att den deflatoriska rörelsen alltid har varit större än den reflatoriska. Reflation, det är ju när inflationsförväntningar stiger och nominella räntor stiger. Vad är då logiken bakom det här, bortsett från det historiska mönstret? Jo, det är nämligen att det ofta kommer till en brytpunkt där långa nominella räntor begränsar eller sätter press på finansmarknaden och ekonomin. Och vi ser redan tecken på det här i USA. Vi ser till exempel att sentimentet på husmarknaden, Homebuilders Index, har toppat, vänt ner. Vi ser även att bygglov för nya hus och även antalet bolåneansökningar har rullat över på nedsidan i USA. Så att det här tycker jag är intressant. Det var lite grann det vi var inne på också förut när vi pratade om just inflation och räntan. Att det vore egentligen inte konstigt om vi får en att det finns en nedsida på de här långa nominella räntorna, även inflationsförväntningarna. Sett till historien då, så har vi fått två faser, en reflationsfas och sen en deflationsrörelse när vi fått stora chocker i marknaden.
Intressant. För senaste blyinfarkt i marknaden, det var när amerikanska långräntor 2018 låg på 3%. Det var jätteobagligt då. Nu är det nästan samma känsla, men vi befinner oss på 1,3. Så att tröskeln har sänkts successivt. Då.
Exakt, så det vore inte konstigt om 10-årsräntan i USA är tillbaka kring noll under relativt snar period.
Och då ska man köpa IT-aktier, den typen av?
Ja, det är IT, det är tech, det är tillväxt, det är guld. Den typen av bolag. Value-bolagen har ju gått väldigt starkt senaste halvåret, kanske det med året. Så att, jag tror att med tillväxtbolagen och halvledarbolag som du gillar, jag tror jag har bra förutsättningar. Om den här reflationstraden då tar en fortsatt paus, vilket är mitt huvudscenario.
Intressant. Men du, nu tycker jag vi bjuder in Biljana Persson.
Det gör vi.
Så, varmt välkommen tillbaka till podden, Biljana.
Tack så mycket.
Kul att du är här.
Ja, jättekul att vara här.
Jag tänkte vi kunde ge våra lyssnare en chans att bekanta oss med dig. Kan du inte berätta lite grann om dig själv, vad du gör och så här, din historia?
Vad jag gör om dagarna. Nej, men jag är ju då i grund och botten civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från KTH här i Stockholm. Och gick ut 91-92, det vill säga mitt i brinnande fastighetskris och finanskris. Och har jobbat inom fastigheter sedan dess. Gjort det mesta, lärt mig yrket från grunden. Jag har förvaltat fastigheter, jag har hyrt ut lokaler, jag har projektlett små projekt, stora projekt, medelstora projekt. Och har jobbat också en hel del utomlands i Europa. Och även östra Europa, Ryssland, Baltikum, Polen, Tjeckien, Slovakien. Så att även haft gjort några år i Moskva och jobbat med fastighetsinvesteringar.
Hur var det? Var i Moskva?
Det var spännande. Det var mycket spännande. Och det var faktiskt när jag var under mina år i Moskva som jag också kom i kontakt med Kungsledens valberedning som då sökte styrelseledamöter. Och 2011 så blev jag då invald i Kungsledens styrelse. Och sen blev det som det blev att jag fick frågan om att bli vd för bolaget och tillträdde den rollen 2013. Och med uppgiften att genomföra ett strategiskifte, en turnaround av det här bolaget. Och det är det jag har jobbat med sedan dess tillsammans med alla mina kollegor på Kungsledaren. Så det har varit oerhört spännande tid.
Hur har då förändringen skett då kring just Kungsledaren från att du kom dit till att hur då bolaget ser ut idag?
Nej, men Kungsleden grundades ju i kölvattnet av finans- och fastighetskrisen på 90-talet. I likhet med många andra bolag, Castellum, Nyckeln och så vidare. Och bolaget börsnoterades 99 och hade ju sedan starten en affärsmodell som gick ut på att man skulle göra transaktioner, transaktionsdrivet. Köpa och sälja och realisera vinster som delades ut till aktieägare. Och det här gick ju väldigt bra fram till nästa globala finanskris 2008. Och sen var det lite svårare att leverera på den idén, affärsidén. När vi fick in vår nuvarande storägare Gösta Welansson i bolaget, då startade vi med det här strategiskiftet till att göra Kungsleden till en långsiktig fastighetsägare som ska arbeta och ta hand om sina kunder, fastigheter, men med målet att leverera en attraktiv totalavkastning. Och vi ska bli ett finansiellt stabilt bolag och ett kvalitetsbolag kort och gott. Och när 2013 så ägde vi fastigheter för ungefär 14 miljarder. Väldigt många fastigheter, nästan 400 fastigheter spridda på 150 kommuner. Ja, jag tror att Sverige har 250 kommuner. Alla typer av fastigheter. Väldigt mycket industri, lager, handel, väldigt lite av kontor. Väldigt lite i Stockholm. Och så 14, strax över 14 miljarder fastigheter. En belåningsgrad som låg på ungefär 68%. En snitträntekostnad som låg närmare 7%. Och sen hade vi då skattetvister med Skatteverket där i ett worst case scenario vi kunde förlora 4 miljarder. Så det var liksom startpunkten för den här transformationen. Och idag så har vi jättefina fastigheter. Värdet på vår fastighetsportfölj är 42 miljarder. Vi har sålt ungefär halva det gamla beståndet har vi sålt. Och sen har vi köpt för ungefär 16 miljarder. Och därutöver har vi investerat och utvecklat och moderniserat och skapat värde. Vår belåningsgrad ligger under 45%. Vi har en snitträntekostnad på 1,8%. De här skattetvister förlorade vi och fick betala. Och idag är vi ett väldigt starkt bolag. Vi har ju fastigheter i huvudsak i Stockholm. Halva fastighetsvärdet ungefär finns i Stockholm. Och därutöver Göteborg, Malmö och Västerås. Så 90% av vårt fastighetsvärde finns i de här fyra städer. 70% av fastighetsvärdet är kontor. Och knappt 20% inom industri, lager och logistik. Så det är våra två ben kan man säga. Och sen har vi den tredje hörnstenen i vår strategi. Det är ju att vi, inte nog med att vi har geografiskt koncentrerat till våra fyra huvudmarknader. Vi har dessutom i dessa huvudmarknader valt ut mikrolägen, våra så kallade kluster, där vi äger väldigt många fastigheter. Så om vi äger nästan 19 miljarder i Stockholm så finns 85% av det värdet i fem lägen. Och vi tror väldigt mycket på att man ska ha nära till sina kunder, man ska ha lokala team på plats, det är management by walking around. Har vi många kvadratmeter i ett läge så kan vi jobba med vårt kunderbjudande. Idag så, och det har varit så i många, många år, men allting går ju mycket, mycket snabbare idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Och kundernas behov förändras ständigt. Dessutom så kan vi jobba med hela utbudet, att göra området attraktiv, platsen attraktiv genom att ha de bästa restaurangerna, kaféerna, gymmen och annan service som gör att det blir en bra plats att vara på. Och också jobba med hållbarhet och också att det ska vara inspirerande. Och sen får man naturligtvis synergier på kostnadssidan inte minst. Så det finns massor med fördelar att samla sitt fastighetsbestånd.
Det är inte så många andra som pratar om klusteridén så uttalat kanske. Några har det, men Kungsleden har ju alltid haft det här som en stöttepelare. Får man längre kontrakt med kunderna? Är de mer trogna?
Ja, men så är det. Vi är ju med i MSCI-index, det vill säga branschindex, där ungefär 40, lite mer än 40 fastighetsbolag ingår. Så nästan halva fastighetsvärdet i Sverige finns med i det här index. Och vi mäter ju då totalavkastning. Och vi kan ju tydligt se att vi har haft en totalavkastning de senaste 5 åren på runt 10%, vilket är fantastiskt. Och då kan vi se då att tittar vi bara på våra kluster och 70% av vårt fastighetsvärde är i ett av våra 12 kluster, då ligger den totalavkastningen i våra kluster 2-3% enheter högre än fastigheter som ligger utanför kluster. Så vi kan ju tydligt se att vi har bättre performance i våra kluster.
Ni gjorde ju en ny emission, det var lite kopplat till skattetvisten. Kan du förklara det? För att den blev ju väldigt kritiserad och då sköt man liksom bort Kungsleden ur liksom uppfattningen kring bolagen om man jobbar hellre med andra bolag. Ja. Beskriv den.
Ja, alltså vi gjorde egentligen 2 nya emissioner för att fylla på kassan, equity. Och mycket riktigt, den sista, den som gjordes våren 2017, blev då kritiserad av en del aktieägare. Men som sagt, det stora flertalet tyckte att det var bra att göra den. För då hade vi precis förlorat den sista skattetvisten på 1,6 miljarder. Och vi stod i ett vägskäl att antingen gasa oss ur det eller att muddle through. Och liksom inte göra en ny emission. Och då tyckte ju merparten av våra aktieägare, inte minst då våra stora aktieägare, att det var bäst att gasa sig ur det. Och samtidigt ta ner vår belåningsgrad från att ha legat över 60% historiskt till att ligga närmare 55%. Och då ändrades ju också de finansiella målen. Och vi kunde då genomföra vårt investeringsprogram. För vi hade ju, Kungsleden hade ju aldrig sysslat med fastighetsutveckling tidigare. Att bygga om, bygga till, bygga nytt. Och det startade vi med 2013. Och det tog sin tid då att bygga ett team och bygga en pipeline. Och 2017 såg vi ju att vi hade fantastiska möjligheter kring just projekt. Alltså att bygga om befintliga fastigheter, modernisera, bygga till och bygga nytt. Och vi såg framför oss att vi hade en investeringspotential på ungefär 1 miljard per år de kommande åren i egna projekt. Och det gav oss då den här nya missionen också möjlighet att genomföra de här väldigt lönsamma projekten.
Just det. Du pratar om finansiella mål. Jag vet som en säker källa att de har ju förnyats. Kan du beskriva lite grann kring de här finansiella målen?
Ja, men de senaste finansiella målen som presenterades, som vår styrelse beslutade kring i februari i år. Och där tar vi allting ett steg längre. Så att vi säger att vi de kommande 5 åren ska fortsätta att investera i våra lönsamma projekt. Och att vi ökar takten från 1 miljard per år till 1,4 miljarder per år. Därutöver ska vi fortsätta att hyra ut vakanser vi har i förvaltningsbeståndet, att omförhandla befintliga hyresavtal och därigenom också höja hyran och skapa värde. Och sen på toppen av det så ska vi också göra bra förvärv i strategiska lägen. Och målet är att växa vårt förvaltningsresultat med mer än 30% de kommande åren. Och också vår fastighetsportfölj till att vara över 55 miljarder från dagens 42. Samtidigt ska vår belåningsgrad vara under 45%. Och det var det ju inte då när styrelsen beslöt kring de här nya målen. Men där är vi nu. För vi har också ett mål att få bli uppgraderade ytterligare en notch från där vi är idag. Vi har ju investment grade rating, men vi vill gärna upp ett snäpp till. Så att, ja.
Hur ser prisbilden ut på fastigheter i de olika regionerna? Om man kollar utvecklingen senaste året, är det några speciella observationer där som ni har gått starkare på vissa regioner kanske än andra?
Ja, men generellt är det ju att vi har de senaste 5 åren haft en väldigt stark transaktionsmarknad i Sverige. Sverige ligger ju historiskt sett väldigt väl till också ur ett europeiskt perspektiv. Vi kommer på plats nummer 4 eller 5 år efter år i volym i Europa, vilket är en väldigt hög placering givet att Sverige är ju inte så stort land. Och om man tittar på de volymer, i förra året så låg transaktionsvolymen på runt 170-180 miljarder. Så brukar ju Stockholm stå för den stora andelen. Stockholm är ju motor i Sverige. Och Stockholms fastigheter har ju naturligtvis också högst prissättning. Högsta hyrorna och så vidare. Och sen är det ju naturligtvis Göteborg, Malmö. Men sen är det en hel del regionstäder som också är väldigt likvida och attraktiva. Men Stockholm står ju för merparten. Kontor brukar ha en hög andel, liksom bostäder historiskt. Men nu har de senaste 2-3 åren också samhällsfastigheter kommit upp. Och nu senast industri, lager, logistik. Medan då retail har fallit tillbaka. Så det är väl så den ser ut.
Vad tror du skulle kunna knäcka den här prisuppgången på fastigheter?
Ja, men prisuppgången drivs ju både utav att vi har så att säga investerare som tycker att det är intressant med fastighetsinvesteringar, att det fortfarande ger en bra avkastning. Och så länge vi har den låga räntenivån så kommer det den här yieldgapet som man pratar om, så är ju den väldigt attraktiv. Att fastighetsvärden där utöver har gått upp handlar ju också om att vi har högre hyror i marknaden. Hyrestillväxten har ju varit stark, inte minst i Stockholm om man tittar på kontorssidan. Så det är ju också naturligtvis, men om man tittar på vår egen fastighetsportfölj och den värdeuppgången vi har haft de senaste 2-3 åren, så drivs merparten av den värdeuppgången av förbättrade hyresintäkter och driftnetton. Och till mindre del en yieldkompression. Och så ser det nog ut generellt i marknaden. Att det är liksom, det är inte bara yielden som har skapat den här värdeökningen, utan det är faktiskt att vi har högre hyror och högre driftnetton också. Mm.
Jag vill komma tillbaka till projektportföljen.
Ja.
För det har ju varit någonting som Kungsleden kanske inte har utmärkt sig på. Inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Mm. Det är mer nu när man har tydligare mål. Märker du att du får mer liksom samtal bland investerare, uppskattar de här?
Oh ja, det tycker jag. Absolut. Jättestor skillnad idag mot hur det var bara för 3 år sedan. Och det går ju hand i hand med att liksom, walk the talk. Alltså, man måste visa, leverera några projekt. Och har man gjort det framgångsrikt, ja, men då börjar man ju också få lite mer förtroende i marknaden att man faktiskt kan göra projekt. Så att jag tror att, och också tydligheten i vår egen ambition naturligtvis, gör det ju mer intressant. Så att igår hade jag och Ylva, min vice vd och CFO, en hel dag med investerarmöten organiserade av Kempen, den holländska banken. Vi träffade 20 aktieinvesterare och alla vill gå igenom våra projekt.
Mm.
Så det är liksom, nu är det en viktig del av att försöka uppskatta vår tillväxt framåt.
Just det.
Både i hyresintäkter och driftnetto, men också i värdeskapandet.
När du ska sälja in till en ny investerare som inte riktigt har känt på Kungsleden, vad är dina bästa pitchar där då? Varför ska de investera i Kungsleden?
Nej, men dels att vi har en väldigt bra performance i vårt förvaltningsbestånd. Man får inte glömma bort att förvaltningsbeståndet är 38 av de här 42 miljarder. Så det är fortfarande det som är väldigt stort och viktigt för oss. Och att vi liksom hela tiden lyckas hyra ut vakanser och har en positiv nettouthyrning de senaste 3 åren är ju helt fantastiskt. Och vi också därutöver omförhandlar, vi är väldigt aktiva med att omförhandla befintliga hyresavtal. Och väldigt stor andel av avtal som löper ut omförhandlar vi. Och i genomsnitt så lyckas vi höja hyran med 10%. Och det är tack vare att vi fortfarande har, det ser vi tydligt, de lägen där vi finns inte minst med våra kluster. Om man tittar på vad vi har för snitthyra idag och på de nytecknade avtal vi signar i det samma läge i våra fastigheter, så finns det en hyressubsidiepotential på uppåt 10-40%. Det är ju helt fantastiskt att sitta på en sån potential. Och det är ju bara att jobba liksom på här. Så under många flera år framåt har vi en möjlighet att fortsätta att höja våra hyresintäkter tack vare det. Mm. Och det andra är naturligtvis projekten. Projekten kommer ju lite mer stötvis såklart. Ambitionen är att vi ska investera 1,4 miljarder. Vi har ju som mål att ha en internränta på våra projekt på 9% eller mer. Eller om vi mäter det som en direktavkastning eller yield on cost, så ska det vara 6% eller mer. Och skulle vi köpa en fastighet i motsvarande läge, så skulle vi få betala 4 kanske. Så det är klart att det är en otrolig lönsamhet i de här projekten, förutsatt att man lyckas genomföra det i rätt tid inom ramen för den budget man har. Hyresgästerna flyttar in och så vidare. Mm. Så det är den andra källan till tillväxt framåt.
Mm. Och kollar man på kontorsfastigheter så verkar det så att de dras med lite rabatter jämfört med andra segment. Mm. Varför är det så?
Ja, men jag tror efter pandemins utbrott så gick ju hela fastighetssektorn ner. Ja, Jonas, det här kan ju du bättre än mig, men uppåt 40%, liksom rätt skarpt ner. Och idag då, lite mer än ett år senare, så ser man ju att fastighetsbolag med mycket handelsexponering handlas fortfarande till en rabatt, stor rabatt. Fastighetsbolag med mycket projekt, som är projekttunga, handlas också till en rabatt. Men på kontorssidan så har vi faktiskt, vi som är framförallt kontor, vi har ju lyckats jobba upp oss ur så att säga rabattträsket och handlas idag på substans, mer eller mindre.
Mm. Och då tror du att det kan vara att marknaden börjar liksom ställa om sig och som att man ändrar det här narrativet från att man då kanske har spekulerat i att det kommer bli minskade kontorsytor och så vidare, till att marknaden kanske börjar fokusera på att det kanske inte blir. Du var inne på det fem snabba frågor där också, att Sverige har ju liksom legat i den här trenden tidigare.
Mm. Nej, men så är det. Det var ju en oerhörd kraftig negativ reaktion, det här med kontorsdöden. Mm. Jag vet inte hur många framsidor på olika tidningar som har haft just det. Och det är, som jag hela tiden har sagt, det är inte så det ser ut på golvet i verkligheten. Det är klart att det finns behov av kontor, precis som det kommer att finnas behov av detaljhandel och hotell och allt i framtiden. Men däremot att vi hela tiden måste anpassa oss efter kundernas förändliga behov. Men det är inget nytt, det har vi ju jobbat med hela tiden. Och jag tror att det är där också jag tror våra kluster nu kommer otroligt bra in. För att i våra kluster så har vi allt ifrån full flexibilitet om du är ett mindre bolag. Eller ett bolag som inte vill knyta upp sig på ett treårigt hyresavtal på egna lokaler. Ja, men då kan vi erbjuda coworking eller kontorshotell. För det har vi i alla våra kluster. Genom då operatör, vi driver dem inte själva, utan vi har hyresgäster som driver det här. Vi har Convendum, vi har United Spaces, vi har Arkipelag, vi har Quick Office. Och sen har vi allt ifrån mindre lokaler, medelstora lokaler och stora lokaler. Så det är liksom, man gäller att ha den här paletten så man kan, ju bredare ett kunderbjudande desto bättre kan man attrahera framtida hyresgäster och behålla befintliga. Mm. Så det är.
Men tror du att företagen kommer att ha samma behov av lika stora ytor, eller kommer det förändras?
Ja, men vi gjorde ju väldigt snabbt förra sommaren en analys kring detta tillsammans med Newsec. Och jag tycker den analysen stämmer väldigt väl överens med vad sen Handelskammaren i Stockholm gjorde nu i våras, en analys som baserade sig på 1200 intervjuer 200 med beslutsfattare, alltså vd, management, och 1000 med anställda. Och väldigt samstämmigt det också. Så innan pandemin, lite grovt, om man tittar på bolag som har kontor som arbetsplats, så bedöms att ungefär 30% av de som kunde jobba på distans gjorde det ungefär en gång i veckan före pandemin. Och det här ligger högt över EUs genomsnitt. Så Sverige har liksom legat i egen liga i det avseendet. Det är mycket mindre omfattning ute i Europa. Och vi gjorde den bedömningen att efter pandemin så kommer förmodligen den andelen fördubblas till att ungefär 60% kommer vilja jobba på distans upp till 2 dagar i veckan. Och det är precis vad också Handelskammarens undersökning visar. Sen är det stora skillnader. Vissa bolag som ja, men IT-konsulter som sitter mycket också hos sina kunder och så vidare, de tror jag kommer helt lämna att ha något kontor, kanske något litet representationskontor, men sen kommer man jobba väldigt mycket hos sina kunder på distans eller vad man nu jobbar. Andra har gått precis det omvända. Vi har ju nytecknade hyresavtal med en medtechbolag som säger, ska vi liksom leverera på det här som vi ska göra nu, så måste alla vara på plats hela tiden. Och allt däremellan. Så det är inte liksom att det är bara en trend, utan vi jobbar hela tiden med olika efterfrågan och olika behov. Så jag tror, och sen går det inte att det här betydelsen av att träffas fysiskt, varför sitter vi här fysiskt, varför gör vi inte det här digitalt? Det är en helt annan känsla naturligtvis att mötas in person. Som vi höll på att diskutera en lite större affär på Kungsleden, en miljardaffär, och då sa vi, ja, men vi kan ju inte ha det på digital, vi vill ju se säljare så här liksom, för att få känsla i, om det blir en affär eller inte. Och du köper ju inte heller en fastighet på Teams, du vill ju se fastighet, du vill träffa kunderna och så vidare. Betydelsen av för att göra affärer, det här personliga mötet, är ju jättestort. Också en annan lärdom som man har tagit med sig efter pandemin, det är ju att få in nya medarbetare på bolaget. Det är omöjligt. Mm. Omöjligt. Det är svårt för oss som arbetsgivare och det är svårt för de nya som kommer. De har ingen aning om vad de ska vända sig till. Vad hittar man grejer? Hur gör man? Vad har vi för kultur och så vidare? Det har varit oerhört svårt.
Det är jättetråkigt för alla nyexade.
Unga nyexade. Alltså helt omöjligt. Vad gör jag här? Liksom, vad ska jag göra? Vad förväntas av mig? Liksom, det här med att bygga kultur. Värdegrund. Vad är det vi gör? Att få in folk i olika saker. Det är jättesvårt. Eller du sitter i vår styrelse. Mm. När man är flera. Liksom, hur svårt är det inte? Räckte du upp handen? Den, du gjorde inte det. Nej, okej, vill du ha ordet? Nej, det vill du inte. Och så håller man på sådär.
Ja, du är mutad. Ja, mutad.
Eller, jag kommer inte in. Varje möte är 5 minuter för sent åtminstone. För man fick inte igång tekniken. Det är faktiskt lättare att träffas.
Mm. Så är det. Jag läste en analys förutom de här två observationerna på kontorsmarknaden. Det var Handelsbanken som ju gör ett nedslag i fastighetsmarknaden. Och då menar de på att polarisering på svenska fastighetsmarknaden fortsätter, men i förminskad takt. Mm. Och de menar också att detaljhandelsfastigheter är fortsatt iskallt. Kontor kanske inte var så farligt som man befarade. Mm. Hyresbostäder, trygg famn och industrilokaler är hetare än chili. Mm. Och de menar också att demografitrender ger stöd för samhällsfastigheter. Stämmer det in med din syn på marknaden?
Ja, men det är nog så det ser ut i marknaden just nu, absolut.
Och då blir en följdfråga i den här ambitionen, växa beståndet. Var skulle ni kanske hitta nischer? Är det något av det här som är lite spännande att få in och komplettera med?
Nej, men jag tror vår tillväxt kommer ju framförallt ske genom våra projekt som vi har i pipen. Och tittar vi på vår pipe kring framtida projekt, så är det väldigt mycket inom kontor och sen är det mycket lager, industri, logistik. Det är de två benen som kommer växa framåt i samband med att vi realiserar de här projekten. Och det är det vi är bra på. Man ska ju syssla med sånt som man är bra på. Man ska inte försöka hålla på med för många grejer. För då liksom blir det lätt att man tappar något. Jag tror nog att vi kommer fortsätta på den inslagna vägen. Och det är ju så, det går upp och ner. Jag menar, för 15-20 år sedan var ju handel superhett. Alla skulle ha köpcentrum, alla skulle bygga köpcentrum. Men redan då såg man att det här är lite för många kvadratmeter för det här landet och för den här befolkningen. Men det var ju liksom alla skulle investera i köpcentrum. Idag är det lite grann industrilager logistik, lika het potatis. Mm. Det är liksom rimligt.
Exakt.
Kan man ju fråga sig.
Jag och Jonas har ju senaste halvåret pratat väldigt mycket om ränteutveckling och liksom inflation. Långa nominella räntor har ju kommit upp från väldigt låga nivåer. Och jag är såklart jättenyfiken på att höra vilka räntor ska man kolla på som utifrån ett marknadsperspektiv. Vad är viktigt egentligen för ett fastighetsbolag? Är de korta marknadsräntorna, är de långa marknadsräntorna? Vad skulle du säga?
Alltså, vi gör ju inga egna prognoser kring det här, utan vi följer de prognoser som finns och försöker liksom gardera oss, kan man väl säga, bästa ordet, för oväntade stora ränterörelser hela tiden. Det är väl det vi jobbar med väldigt aktivt.
Och just inflation. Det är såklart, det beror på varför inflationen stiger.
Precis. Är det för att ekonomin går så tåget, så är det bara positivt, såklart. Sen har ju vi fastighetsbolag alla hyresavtal är ju indexerade. Så när det är högre inflation, ja, men då får vi ju en hyresökning på motsvarande. Mm. Det finns liksom i avtalen. Så det är inte bara minus, 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 utan det är faktiskt går åt båda hållen. Mm. Ja.
Om man tittar på ägarsituationen, så har ni ju en del utländska institutioner, men inte så mycket svenska institutioner. Mm. Vad beror det här på? Varför kommer ni inte till tals med de svenska?
Ja, men jag tycker att ni kan väl göra en podd med de svenska institutionerna och ställa den frågan. Jag vet inte. Nej, men det är helt riktigt. När jag tillträdde som vd september 2013 på Kungsleden och gjorde min första roadshow i London 2 veckor senare, då uppgick andel utländska aktieägare till ungefär 16-17%. Idag är det uppe i 43-45%. Och vi har, precis som du säger, alla de fina utländska institutionella ägarna på vår 10-topplista. Så det är helt fantastiskt. Och det har ju varit en resa. Jag menar, första roadshow jag gjorde i London, varje möte inleddes med att man blev utskälld i en kvart, 20 minuter. Och sen fick man möjlighet att säga någonting. Men idag är det en helt annan sak. Senast igår när vi träffade 20-tal aktieinvesterare, och flera av dem var då aktieägare i Kungsleden. Det är inte ovanligt att mötet avslutas med att de säger att vi tycker ni gör ett fantastiskt bra jobb, ni levererar på det ni säger att ni ska leverera på, och vi är en happy shareholder. Det är liksom ljuv musik i våra öron att höra något sånt. Men det har ju tagit sin tid att nå liksom, få det förtroendet och uppskattningen. Men vi har av någon anledning inte helt lyckats övertyga de svenska institutionerna om vår egen förträfflighet.
Ilja Batljan kom in i ägarlivet här, lite överraskande kanske.
Ja.
Har du några kommentarer på det?
Jättekul. Jag ringde Ilja och tackade för förtroendet och välkomnade honom som stor aktieägare. Nej, men det är ju jättekul när det kommer duktiga investerare och vill bli aktieägare i Kungsleden.
Jag vet att hållbarhet är otroligt viktigt för Kungsleden. Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för ett fastighetsbolag? Om man tar 3 stycken utmaningar. Så.
Ja, nej, men det är... Jag tror att... dels behöver vi enas i marknaden om hur vi ska mäta och följa upp på våra hållbarhetsmål. Alla har ju hållbarhetsmål i olika omfattning, såklart. Men att just, och det här hör vi mycket också från aktieinvesterarsidan, att de har svårt att liksom hålla oss, ja, men är Kungsleden lika bra som Castellum, och är det här nyckeltalet precis likadant som Castellum rapporterar, som ett exempel. Så det tror jag är en utmaning, att hitta liksom en nomenklatur och ett sätt att mäta som gör det väldigt transparent för marknaden. Sen behöver ju också tekniken utvecklas för att vi ska kunna till exempel bygga hållbart. Hållbara materialval, hållbara allting. Så det är också en fråga för oss. Men annars tycker jag att nu är det här högst upp på agendan hos alla. Det är en jättestor skillnad bara för 2 år sedan. Återigen gårdagens investerarmöten. Hållbarhet kom upp på varje möte. Vad gör vi? Vad har vi för mål? Hur ska vi nå det? Och så vidare och så vidare. Den frågan fick man inte för 2 år sedan. Så det är stora kliv vi tar i rätt riktning i att minska vår klimatpåverkan.
Mm. Mm. Vi pratar ju hållbarhet nästan med alla gäster här i podden. Mm.
Har du några nyckeltal som du vill framhäva som kungsledaren har beslutat om som man kanske inte de andra har hunnit med? Eller?
Ja, men så är det. Vi har ju satt ribban högt och säger att vi ska bli klimatpositiva i vår förvaltning och drift fram till 2025. Och vi ska bli klimatpositiva i hela vår värdekedja fram till 2035. Och det kan man ju säga, där behövs det teknik. För det skulle inte gå att göra idag. Så det kommer krävas att det utvecklas en hel del teknik för att nå det målet.
Mm. Intressant. Ja. Avslutande fråga här, jag vet att du måste springa iväg snart. Vad är det roligaste med att jobba som vd?
Oj, nej men, jag tycker det är jättekul att vara vd. Det är kul att jobba med människor. Det är kul att jobba med strategier. Det är kul att jobba med affärer. Det är kul att få bestämma. Så att det är allting. Jag tycker det är kul också att få mina medarbetare att bli motiverade och inspirerade. Liksom det här teamet. Det är mycket som är kul. Så jag går till jobbet varje dag och är glad, kan jag lova.
Och vi i styrelsen är också väldigt glada över Biljana. Så att med de orden tackar vi för att du kom till Börssnack.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Stort tack. Ja, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
Att jag har blivit lite mer positiv och du har inte framhållit för många negativa argument heller, så att det kanske är ett sentimentsförändring.
Ja, nej, men just sentiment i marknaden har ju kylts av, vilket jag ser som positivt. Mm. För en månad sedan när min taktiska modell blev negativ så var sentimentet väldigt stretchat i marknaden. Nu har marknaden i USA rekylerat tillbaka lite grann. I Europa har de rört sig sidledes. Man kan kalla det för en rekyl i sida, i tid istället för pris. Så att, ja, vi får se här hur jag gör. Men jag behåller min negativa syn på min taktiska modell. Men den kanske eventuellt kommer att revideras om de europeiska börserna bryter upp över tidigare toppar och även USA. Då.
Intressant. Vad tog du med dig av mötet med Kungsledens vd Biljana Persson?
Superkul att hon var här. Verkar vara en väldigt inspirerande och bra ledare. Man blir väldigt glad av att se henne och höra henne prata. Överlag då, hon har verkligen förändrat det här bolaget från att ha varit väldigt transaktionsdrivet till att bli långsiktiga ägare, det blir ett kvalitetsbolag. Det hon nämnde också var att det finns en stor hyresuppsida, så som jag såg det. De har förutsättningar att fortsätta höja hyrorna, vilket såklart är positivt. Rabatt för handel. Men det verkar som att kontor börjar att handlas upp från det här rabattträsket. Och hennes argument till kontorsfastigheter, vad var det då?
Ja, att det inte var så farligt som befarat, att det är väldigt stabila kassaflöden. Och Kungsleden har ju nyligen uppdaterat sina finansiella mål med stora ambitioner där man jobbar mer med projekt också. Mm. Man kommer försöka växa hela beståndet och man ligger också i framkant vad gäller hållbarhetsmålsättningen. De andra kommer komma ikapp och menar ju på att det gäller ju att vi enas om vilken terminologi vi ska ha. Hur ska vi jämföra varandra? Och det är ju den transformation som alla går igenom i finansmarknaden också.
Så det blir mer transparent.
Mer transparent, enklare att jämföra då. Och jag tror att Biljana kommer att ligga i framkant vad gäller att hjälpa till att driva den utvecklingen.
Så det var kul att få en summering. Jag lyssnar ju på henne under styrelsemöten och hon är alltid entusiastisk och driven och har en klar agenda. Så att det är jättekul.
Sammanfattningsvis, kontorsdöden är överdriven.
Den är överdriven. Bra sammanfattning. Ja, men de orden tycker jag vi rundar av dagens sändning. Bolag eller fonder som nämns här, inga köprekommendationer. Men vi uppmanar naturligtvis alla svenska institutioner att omedelbart ta ett möte med Kungsleden och köpa in sig i bolaget.
Det tycker jag med.
Ha en riktigt trevlig helg.
Ha det trevligt. Tack och hej.